Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej Fritte!
Hej Anders och välkommen till min lokal och välkommen till poddarnas podd 4 meter som firar triumf efter triumf.
Ja, det måste man verkligen säga att vi gör.
Och det registrerar det. Triumf efter triumf. Triumf på triumf. En triumf är nog helt annat än
triumf. Det finns ju när man spelar skitgubbe så finns ju triumf och otrumf.
Eller hur,
ja. Man kan inte trumfa på otrumf. Nej, man kan lägga triumf på triumf.
Ja. Om man trumfar kanske blir, kan det ju bli en triumf.
Ja, det kan bli. Men det är som antiklimaxet i skitgubbe, det handlar inte om vem som vinner utan vem som förlorar. Det handlar ju om att inte sitta med skiten.
Skiten. På det sättet är det spelet en bild av livet, kan man säga.
Jo, verkligen. Men känner du till att det pågick en stor skitgubbeturnering i hela Sverige?
Nej.
Det är rätt roligt, för då ska man ju kora någon som aldrig, den som alltid har förlorat alla partier, han är ju liksom skitgubbarnas skitgubbe.
Okej, okay, alltså otrumf, det är en förlorarturnering.
Ja, en förlorarturnering. Alltså, ja, det är klart. Alltså, eftersom ingen kan vinna, du kan gå ut först. Men det är ju liksom, man spelar ju för att se vem som blir skitgubbe.
Ja, just, är det det enda spelet där, liksom, där det är viktigare vem som kommer sist eller vem som kommer först?
Det finns ett annat spel där det är viktigt att komma sist.
Okej, okay. Ja. Älskogslivet. Ja. Kom du? Nej, jag har inte kommit på långa vägar. Nej, jag är så jävla långt från att komma. Du är så fruktansvärt avtändande. Har du kommit? Nej, absolut inte. Vad är det jag har inne i mig då? Ja, det är bara dina egna bittra tårar.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Anders, vi har ju varit med i
Landskampen.
Ja, i P1.
Ja. Mm. Jag bestämde för att aldrig mer sitta och stödskratta in i micken.
Är det så?
Fan, jag hatar mig själv när jag sitter och stödskrattar.
Nu riskerar du då att när folk lyssnar på det avsnittet eventuellt av Landskampen, att de kommer att märka det som de kanske inte hade märkt annars.
Ja, men jag vill säga att jag visste det också.
Ah, okay.
När jag hörde det. Men det var bara för att jag var så nervös.
Ja, fan vad man irriterar sig åt sina egna tillkortakommanden när det gäller ljud och så.
Ja, verkligen.
Men vad... i den här podden, alltså i allt för att veta, så sitter jag liksom så här med att jag tejpar munnen när gästen pratar så att jag inte ska sitta men i den här podden så jag stödjer ju dig med små hummanden hela
men
tiden.
Men är det du stör dig på sig själv, den här små hummanden?
Nej, jag stör mig också på alltså när jag ska säga någonting, alltså så här, alltså, så här när jag ska säga något kul så här, och så hinner jag inte tänka i huvudet så här, så att jag säger så här hela tiden.
Du håller liksom bandbredden är fortfarande din.
Exakt.
Du släpper inte in någon annan.
Och det är ju ett tecken på att man, det är ju dålig självkänsla.
Ja. Men man kan känna när man sitter så nära vet du det, podd och radiosammanhang där man är fler än två. Att det blir, det är som att man ligger i en plask där man gäller att komma upp och chippa efter luft ibland och få skrika något. För vi var ju fem snacksugna personer som satt där. Så att man fick väldigt få möjligheter att komma fram till micken och ta luft.
Ja,
och det är därför som jag också satt och skrattade, för att åtminstone få höra.
Det är en chans att höra sig i etern. Men det var en härlig upplevelse. Men vi kan ju också, nu är det lite spoilervarning då, men det här är nu, det släpps på måndag och det här Landskampen kom i fredags.
Ja, så det är...
så vill ni lyssna på Landskampen och inte veta vem som vann, så får ni spola fram nu några minuter bara.
Jag vet inte hur många som lyssnar på Landskampen för att se vem som vann.
Nej, men alltså, kanske någon ändå tycker det är kul att inte veta.
Men det måste jag ändå säga att jag märkte det under inspelningens gång, hur man blev meddragen av själva tävlingsmomentet.
Jag tyckte det var väldigt viktigt att vinna.
Ja, men på riktigt. Det var någon gång när jag gissade, jag ändrade ett av våra svar. Så du var inne på rätt väg och sen ändrade jag till det så det blev fel. Och jag minns att jag dunkade huvudet i studiobordet.
Okej, men å andra sidan minns jag åtminstone en gång när du rättade mitt svar så att det blev rätt.
Mm.
Så att du, du spelar ju åtminstone 1-1 med dig själv.
Jag spelar 1-1 med mig själv. Sen hade jag också hört lördagsintervjun med Henrik Winge.
Ja.
När han fick frågan om han kunde tänka sig ta över partiledarposten efter Jim Åkesson. Mm. Och där jag sa att det svarade han varken ja eller nej utan något annat på. Och sen så kom klippet och då är mycket riktigt så var det ett rungande nej.
Mm.
Och det retade mig något så fruktansvärt. Ja. För det var ungefär det enda research jag hade gjort. Och lyssnat på.
Men det som retade mig mest. Det var ju att jag tänkte. Att vad heter det, Lena Hallengren på allvar skulle kunna ha en favoritmusikstil som heter ska.
Samma här. Samma här.
Men det är sådana grejer som man i efterhand kan man ju skratta åt det. Påstående var att Lena Hallengrens favoritmusikstil skulle vara ska. Och det är ju så här sjukt. För att jag tänker mig att alla sossekvinnor älskar Bruce Springsteen. Jag tänker när man kommer in i riksdagen som sossekvinna att man får lite kvartssamtal med Mona Sahlin. Att hon så här, tar in den på sitt lilla rum som är lite stökigt känner jag. Så här. Det är väl liksom går i linje med hennes persona på något sätt. Och sen så, nu ska du höra här. Nu sätter jag på Youngland. Och så ska vi prata lite om vad som är viktigt för en socialdemokratisk kvinna. Det är faktiskt viktigt, solidaritet och systerskap. Men framförallt så måste du gilla Bruce Springsteen. Så det var ju fullkomligt idiotiskt. Men okej, okay, men så det, för att göra en lång historia kort då, så förlorar vi knappt.
Ja.
Mot powerduon Oisin Cantwell, Aftonbladets kriminaljournalist, ja. Och Viktor Adolfsson heter han, som är känd som YB Södermalm.
Ja, en stadig bit.
Mästertwittraren från Karlstad. Eller vad var
nej, han kom från Falun.
Ja. Men han är då polisbefäl som då har ett jättestort Twitterkonto där han skriver om hur det är att vara polis kan man säga.
Ja, det kan man säga.
Jag följde inte honom innan det här, men jag känner ju till honom väl. Men det känns ju som att han kanske har tjafsat med Martin Soneby på Twitter någon gång.
Det kan jag tänka mig att han har.
Ja.
Det kan jag tänka
han har
mig.
Den auran.
Ja, Martin Soneby har också den auran.
Martin Soneby framförallt har den här.
Martin Soneby hade varit intressant att se honom i studion.
Ja.
För han hade ju börjat ställa raka frågor till Viktor under inspelningen. Han hade inte kunnat köra live on tape då tror jag.
Nej. Live on tape hade du? Nej, okej. Okay,
nej, de hade kunnat bryta och ta in Niklas Runsten istället för Martin Soneby. Eller Niklas Runsten istället för Viktor. För han hade börjat giddra.
Ja. Frågan är om Martin eller Viktor hade ställt upp om de fick höra att det var den andra.
Ja, men det var ju Café de Compli. Mm. Alltså vi fick ju frågan, ska ni vara med? Mm. Och sen så var vi bara ställda inför faktum att det var Sveriges ledande kriminalreporter och Sveriges ledande gatusnut som skulle sitta mot.
Här kommer Fait accompli med Tommy Körberg. Anders.
Ja.
Nu är jag nyfiken på, har vi fått några nya Patreons?
Ja, det har vi fått. Och då tänkte jag fråga dig så här, vill du att vi pausar en kvart och att du får gå igenom namnen?
Absolut
och sen
inte.
Riffa på
absolut
dem?
Absolut inte.
Du vill bara ha dem?
Ja, självklart.
Okej, vi har fått 3 nya Patreons den här veckan.
Ja. Ja.
Nummer 1. Anton Flod.
Anton Flod?
Ja.
Okej. Okay.
Nu är han på.
Han är ju elektroingenjör. Han är elektroingenjör från Mittuniversitetet.
Var det Sundsvall?
Ja. Alltså.
Så det är en kustnorrländsk elektroingenjör.
Ja, jag vet inte om de har elektro där kanske. Men,
nej, men uppenbarligen har de det som Anton.
När vi byter nu.
Ja.
Anton Flod, han är elektroingenjör KTH.
Ah, ja. Kungliga Tekniska Högskolan. Ja.
Men han har flyttat från Sundsvall. Så det var, ja. Det var någonting, ja. Det var rätt, fast det blev fel. Liksom.
Ja, han gammal träpatron? Eller gammal statare? Det fanns inga statare i Sundsvall.
Nej, förlåt. Men det fanns väl... Men han var... Han var så här, kommer från en liksom stabil bondesläkt.
Ja.
Som bodde liksom längs några av ådalarna där. Om det är Ljusnan eller Ljungan eller någon av de här lite mindre älvarna som rinner ner mot Sundsvall.
Indalsälven.
Ja, någon av dem.
Ja.
Men och sen har den här släkten då liksom långsamt så här, tittat fram. Liksom letat sig ner mot kusten så småningom. Men det har liksom varit självägande bönder, stolta människor som liksom borsta av sig lite grann, borsta av västen innan de klev in i kyrkan och liksom alltid gjort rätt för sig. Inget tjafs liksom. Varken något fylleri eller liksom inte gjort något väsen av sig, men bara gjort sin liksom uppfyllt sin del av samhällskontraktet på ett sätt. Precis, som Anders känner liksom kanske lite stress nu. Heter han Anders?
Nej, Anton.
Anton känner lite stress att så här, allt den här liksom, hela hans släktstory liksom handlar bara om människor som gör rätt för sig. Och nu har Anton hamnat på Lappkärsberget, på Lappis, och experimenterar lite med starköl och snaps och sådär, och på gaskerna då, på KTH. Men... Och inser väl att det här poängskörden på elektroteknikprogrammet inte någonting att skriva hem om. Och nu är det här med det här moderna studiemedelssystemet, så har ju Anton hamnat lite grann i ett dilemma här, för att han får liksom inte, alltså han får inte mer studiemedel.
Nej, han måste.
Och har han liksom inget studiemedel, hur ska han då kunna bo kvar på Lappis?
Ja.
Och om man inte bor, har liksom en bostad och studiemedel, hur ska han då kunna liksom fortsätta med programmet där han redan har halkat efter?
Ja, men då har han ju två val.
Ja.
För jag, antingen så återvänder han hem till Timrå.
Med svansen mellan benen.
Ja, eller sen så flyttar han in i ett kollektiv på Lidingö med ett gäng 00-talister som går på någon så här förberedande mimutbildning, Nyckelviksskolan och Idun Lovén, och hänger med dem, fast han själv är 29 bast.
Ja, just det.
Men då skulle han kunna dra sig fram, hanka sig fram på olika ströjobb och kanske börja leka med tanken på att hålla på med någon form av gatuteater eller något sånt. Att han egentligen blir som en 10 år för tidig 40-årskris. Ja. Nu.
Eller så börjar han jobba på 7-Eleven på Odengatan.
Ja, och står där.
Ja. Och sen så kommer då hans, jobbigt nog, hans gamla studiekamrater från Elektro förbi. Och så säger Anton, står du här? Och sen så han bara, ja, det är bara lite så här mellan, lite extra gig så där inför... inför reglerteknik-tentan.
Ja, men Anton är den där, Anton, det kan vara så att du är den där den där killen som drömmer om någonting annat men som inte riktigt har någonting annat i dig, utan det är så att du vill bara inte KTH, men det var det du var predestinerad för. Därför att du, när du gick i femman, var den i klassen som kunde memorera flest decimaler i pi. 176 stycken faktiskt. Och på den vägen var det att man sa att det bor nog en liten elektroingenjör i det, Anton. Men egentligen så bodde det någonting helt annat.
Vad bor det i honom då?
Nej, men det är det som är problemet.
Dra ut hans, ja, men, hans vilja eller ambitioner.
Nej, men det kanske inte jag tror så här, att när det inte bor en elektroingenjör i den, men man går på KTH, då blickar man omedelbart mot att är konstnär, är sångare, artist, musikalartist. Men det kanske egentligen bara bor en tandläkare i honom.
Ja, och det är inte
men
så bara.
Det är inte så jävla lätt att hitta sin inre tandläkare när man går på KTH. Det är mycket lättare att hitta sin inre dragartist på KTH, därför att du tar spjärn. Men liksom, skulle han bara liksom...
Då går man bara med i ett studentspex så är man dragartist.
Ja, exakt. Det har nog varit väldigt mycket studentikost på Anton.
Lite spexande. Ja. Men det jag tänker är ju... Jag har min bästa kompis från förr, Magnus, som jag lärde känna när vi gick på... Vad sa du? Erlandsson.
Erlandsson, ja.
Som jag lärde känna när vi gick på just en teknisk högskola. Han har ju berättat i efterhand att på första veckan eller första terminen så var det någon som kom och berättade... Han gick Väg och vatten nämligen, och så var det någon som kom och berättade vad man kunde bli när man hade gått Väg och vatten. Och då var det väldigt mycket så här, ja men konstruktör till exempel, projektledare, olika bygg- och anläggningsrelaterade jobb. Och sen så längst ner så var det så här, en person, så stod det, Kasperteater. Och han, redan där blev han så himla glad, för han såg en väg ut. Och mycket riktigt så jobbar han inte med Väg och vatten idag.
Men är det dockteatern tittat ut för hela
sammanhanget? Nej, han är journalist, men han jobbar som tv-producent och regissör och manusförfattare.
Ja.
Så att men han jobbade med vägar först, och sen gled han över i något lite mer kulturellt.
Han jobbade med sånt som att dränera körbanor så att vatten ska rinna av så det inte ska bli ishalka och sådär. Det är den typen av jobb.
Ja, han jobbade med, han var som byggledare på olika vägbyggen i södra Sverige.
Ja. Ja,
nästa.
Anton Flod, varmt välkommen ombord. Nästa patron har ett långt namn. Det är Mas Johanna Amelie Hjort. Eller kanske Mas Johanna Amelie Hjort.
Ja, men det är liksom, namnet skvallrar ju tyvärr då om att hon är kulla då.
Ja, det känns som att hon är fallen på en ettelinje av minst 17 riksspelmän i rakt nedstigande led.
Sorry. Hon har ju faktiskt så här kurbitstatueringar på låren. För det har man i hennes familj. Det är liksom inte så här, det är ingen som tycker det är konstigt att man är tatuerad.
Trots att hon är född på 90-talet så blev hon både konceptuerad och förlöst på loftet i ett Hellberg.
Ja, precis. Hennes mamma och pappa träffades när de var så här festfolk, och när de fick då liksom gå upp på så här, i något vagnslider så här, som 14-åring och testa på sexualitetens gränser.
Och då skulle det, som traditionen bjuder, ske med lite utan samtycke. Som Dala-style.
Ja, nu kan vi hamna i liksom en förtalsrättegång mot Mas Johannas far då. Ja.
Eller mor.
Eller faktiskt. Mor, ja exakt. Hon kanske var grisen
ja.
I det här.
Ja, hon kan vara grisen.
I det här tvåkampen.
Men jag tänker bara på så här, liksom, hur går det till uppe i Tällberg och Siljansbygden och där man heter Mas Johanna. Mm. Jag tänker mig att samtycke är osexigt.
Jag tänker mig att Mas Johanna däremot, hon har väldigt, väldigt klar pejl på sina gränser.
Absolut.
Hon känns som en sån här person som lever mitt emellan Bondesverige och... Eller hon lever på samma sätt både i Bondesverige och i det moderna samhället.
Alltså
ja. hon jobbar som så här PR och kommunikation inom mode.
Ja.
Och har total koll och så typ känner kanske New Kid.
Nej, men alltså, jag tror nästan att hon är ännu längre bort i kulturträsket. Hon är typ så här bästa kompis med Anneli Djurberg och förbereder sin första egna separatutställning på Galleri Boman, där hon liksom gör någon crossover mellan HIV-smittade crackpundare i San Francisco och Kurbits tatueringar. Liksom.
Jag tänker mig att hon liksom dekonstruerar sin uppväxt.
Ja.
Att hon tar en dalahäst och sen så liksom maler hon ner det till träflis. Mm. Och så njuter hon upp dalahästen igen så att det blir som en dalahäst i MDF.
Mm.
Så att man ser liksom lite flisor över rött.
Mm.
Men att det är liksom en dalahäst som är exakt samma form som en vanlig dalahäst, men den har blivit någonting nytt.
Den har framförallt blivit en Mas Johanna som klubbas för 6 miljoner dollar.
Ja, på Sotheby's.
Yep.
Ja. Så att hon har ju råd att bli Patreon till den här
så från en, mer eller mindre frivillig hederstund på ett härbry Tällberg till Sotheby's. Jag är ju inte Mas Johanna.
det är välkända auktionshuset Sotheby's.
Fan pinsamt.
Nej, det är inte pinsamt. Det pinsamma är väl kanske att jag mobbar dig. För att
nej, det är det inte.
Nej, okay. Alltså, är det okej? Okay?
Någonting jag hatar så är att säga fel på att inte kunna, så här, bara dra 4-5 internationella auktionshus ur min perfekt liksom, utan Sotheby's.
Alltså, Sotheby's, det låter ju som ett lågpris varuhus i Pennsylvania, för fan.
Välkommen också
ombord. Where did you get your ammo vest? I brought it at Sotheby's.
Okej, men Mas Johanna, varmt välkommen ombord. Hoppas att du tog illa upp det. Vi bara skojar. Det är bara vår sjuka fantasi som har talat. Mm. Och du har ju betalt för det också. Välkommen också ombord. Jakob Hjelmqvist med H. Jakob Hjelmqvist. Jag tror han heter Hjelmqvist. Ja, och då vill jag också säga att det inte, som du kanske tror, ditt bonniga liksom syn, att det är Hjelm med Ä. Nej. Det är Hjelm med E, som i Keve och Fred Hjelm.
Just det. Mm.
Jakob Hjelmqvist.
Jag hade en klasskompis i gymnasiet som hette Hjelmqvist med exakt den stavningen.
Och var det KV eller QV?
Pass. Mm. Men jag tänker att eftersom hon också då är 49 år, så kan ju hon ha en son som är 22.
Det kan vara 22-årig Jakob Hjelmqvist, född 98.
Ja.
Fallen på Knivsta då? Alltså.
Ja, i Uppsala.
Okay.
Så heter din mamma Maria Jakob? Så hör av dig.
Och så roligt, jag väntar nästan på att jag skulle få höra liksom honom som en spökröst i huvudet. Ja, det stämmer faktiskt.
Ja, som att han liksom är kvar i målbrottet vid 22 års ålder.
Men Jakob, är du...
Men det finns
du...
ju så många Hjelmqvistare.
Men det känns som att heter man Jakob Hjelmqvist och en mamma som heter Maria Hjelmqvist, född 71 i Uppsala, då är man stabil.
Det är med superstabil.
Superstabil.
Men ska hela spaningen utgå från att det är hans morsa nu?
Alltså var det än är så är det... Jag tycker för sig Jakob är ett skört namn alltså.
Mm-hmm.
Det känns inte riktigt som att Jakob är den där personen som tar... Om du är på en Robinson-situation, det är inte han som är byggledare.
Nej.
Utan snarare han som smiter undan och liksom tar ett snack med det här biktbåset och sen så täljer sig en didgeridoo och sitter i solnedgången och liksom... eventuellt har dreadlocks.
Ja, men så blir han inte utrustad tidigt, utan han är ganska så här smooth. Och så blir han nästan alltid topp 4.
Ja.
Eller
hur? Ja, för att han är skön.
Ja.
Ja.
Men Jakob, han är ju okomplicerad.
Jakob Hjelmqvist, ja.
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 Han är okomplicerad, men han är också välklädd.
Ja.
Skulle jag säga. Jag tror att han är... Nej, men jag tror att han är oklanderligt klädd. Han är en kille som är intresserad av herrmode. Han är intresserad av herrmode på det här sättet som ja, men han liksom kanske tycker det är lite kul att gå på Götrich när han kommer till Stockholm. Mm. Så.
Men det är så att han är intresserad utifrån ett katalogiseringsintresse än att han tycker om att vara vacker.
Ja, men att han tycker att nog att han tycker nog det är viktigt med regler.
Ja.
Att han tycker, men hans oklanderliga klädsel är ju mer så här ett par snygga yllebyxor, ett par välpustade skor och en livrem av läder, äkta läder.
Men man får fråga så här, vem är husgud hos Jakob Hjelmqvist? Är det den mycket välklädde singer-songwritern Jonathan Johansson? Eller den mycket välklädde matskribenten och folkhusforskaren Edvard Blom?
Det är mer Edvard Blom.
Ja, det är det.
Han är intresserad av, så här, han liksom kan dra på sig en handknuten fluga till vardags.
Ja.
Och gå till jobbet. Och det är lite konstigt som han jobbar på ett lager då. Nej, han jobbar inte på lager. Jakob Hjelmqvist jobbar inte på ett lager. Det är inget lagernamn.
Absolut inte.
Han har ju statsvetarutbildning. Sen jobbar han liksom inte med politik.
Nej.
Men han skulle gärna vilja göra.
Han jobbar i 7-Eleven tillsammans med Anton Flod.
Ja, men det gör han. Men när Anton Flod längtar bort till något oklart,
ja,
så längtar Jakob Hjelmqvist in i riksdagskansliet.
Ja.
Han vill gärna jobba för någon av de borgerliga partierna, ja, som politisk sakkunnig. Ja. Men han måste bara hitta nyckeln för att ta sig in.
Ja.
Men han är ju bara 22.
Ja.
Så jag skulle rekommendera att Jakob kanske knyter upp den här flugan, tar sin ränsel och gör det billigt talat då. Gör det som ungdomar gjorde förr i tiden. Åk till Indien, hitta dig själv. Jag vet inte om Goa finns kvar, men rök en fet, lyssna på lite trans på stranden. Och utforska dina gränser lite grann. Och sen kommer du tillbaks och sen säger Annie Lööf, men du, vill du bli min statssekreterare? Och så säger Jakob så här, ja, men det är klart jag vill. Det vore skitkul att utveckla marknadssamhället lite ytterligare. Då knyter han på sig flugan igen. Bam! Där har du Jakob Hjelmqvist, närmsta 10-årigt nätskap.
Nej, fy fan vad bra.
Kul för Jakob.
Kul för oss att vi har Anton, Mas, Johanna och Jakob med oss. Vi kommer att försöka bära er så mycket som möjligt under våra vingar, därför att vi vet att vi är burna under era vingar.
Ja, tack snälla.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, nu Anders, till en riktig solskenshistoria.
Ja, det glädjer mig.
Ja.
Äntligen efter i det här mörka, helvetiska, mordorianska novembervädret vi har i december.
Eller hur?
Det är fruktansvärt.
Jag skrev en tweet här idag.
Jaha, vad kul. Mm. Du har tid med det du.
Ja, någon gång emellanåt.
Vad heter du på Twitter om för den som vill följa dig?
Fritte Fritzson med ZOS.
Mm. Och jag heter Anders Sparring med ANDERS SPARRING.
Jag kommer ihåg den här, men då går tweeten så här. Går in på ICA Liljeholmen för att jag hört om deras fantastiska vinbar. Välj inne med full korg, frågar jag vad baren är. Vi har ingen bar. Men ICA ska ha en. Det här är Willys. Det här var en historia som hände mig då.
På riktigt?
Ja. Men det var lite friserad.
Mm.
Men jag gick in på Willys för jag trodde det var ICA. Jag trodde de hade en bar. Så den är liksom grundstoryn i sammanhang.
Men du kom aldrig till att ställa frågan.
Nej, men så nu blir det kanske någon som blir lite liksom ledsen. Och så här, va? Har inte allt det du skriver på Twitter, har inte det hänt i verkligheten? Och när du kör stand-up så ljuger du då också. Ja, ibland gör jag det för att det ska bli roligare. Och den här fick ju lite, jag ska inte säga att den blev viral. Men det blev ändå rätt uppskattad. Bland annat så skrev då gamla punkmusikern och producenten Johan Johansson en tweet så här, fan vi har en jättebra ICA-bar på nya ICA vid Linjalen här på Södermalm. Det är klart att han bor på Linjalen också.
Så klart han gör. Ja.
Och kom dit, så här, hojtarna i närheten så tar vi en glas vin. Vilket då blir man jätteglad i.
Det måste du göra.
Ja, men det ska jag verkligen göra. Vi har lärt känna varandra, ett starkt ord, men han är ju kompis med Karin Lind. Så när Karin Lind haft fest eller så här 40-årsfester och bröllop, så har Johan varit där och oftast lirat också. Live grejer.
Hur är Johan Johansson i ett mingelsammanhang när han inte känner så många? Är han bra på det eller är han dålig på det?
Jag skulle säga att han är bara sig själv. Han är inte ingen proffsminglare, men han är ju kul att prata med. Så att han är så här helt rätt naturlig.
Alltså, det känns inte som att Johan Johansson har så mycket mörker.
Nej, inte så mycket mörker som man kanske tänker, så att en sån här gammal sån här punkikon har.
Det känns som att det är mer fredagsmys än heroin på honom på något sätt.
Oh ja.
Folkisar och chips, men inte så mycket liksom blåsa.
Nej, men sen så vet jag inte om det var liksom så mycket heroin ens på den tiden.
Men det är roligt att Johan Johansson fortfarande bor i de här liksom de sista folkliga kvarterna på Södermalm, runt Linjaren och Fatbursgatan där. Jag har flera vänner som har genomgått ombildning av bostadsföreningar på Fatbursgatan. Från hyresrätt till bostadsrätt, och där man glatt har bildat föreningar och sen ska det. Och då har vid flera tillfällen någon i föreningen kopplat in Johan Johansson, som har kommit till föreningen och hållit ett brandtal mot att bilda bostadsrättsförening. Så han har satt käppar i hjulet för mer än en person. Och bland annat en kompis till mig som också har lirat mycket ihop med Johan Johansson och också är en sån här sköning. Han drabbades av att sitta så här och ja, yes, nu kan vi äntligen sälja lägenheten och få loss lite pengar. Så dyker Johan Johansson upp och liksom börjar hålla sitt brandtal.
Vem är du? Döden? Nej, jag är Johan Johansson. Jag ska bara förhindra den här ombildningen. Han är ju fan anti-ombildningskingen.
Ja, han är ju det.
Ja, men Linjalen, för er som inte vet det är ju sådant legendariskt, jättestort funkiskvarter, eller så här 60-tals betongbygge mitt på Södermalm. Ja. Som ju då har liksom en aura av så här medborgarinflytande och gräsrotsrörelse, och kommer aldrig någonsin bli en bostadsrättsförening.
Nej, det känns som att det är den enda delen av Stockholms innerstad där man fortfarande äter linsgryta. Inte för att det är speciellt liksom progressivt, utan för att det är ganska billiga proteiner.
Man har ätit linsgryta där liksom oavbrutet sedan 1976.
Ja. Det känns som att den enda delen där man inte har byggt om köken.
Ja.
Där det fortfarande är så här ganska fula men gemytliga, liksom lite så här Sunes julaktiga kök.
Mm. Man glömmer bli när man hör sånt där.
Ja, verkligen.
Att man borde så här bara lägga ett lock över linjalen och bara så frysa det liksom för framtiden.
Även de här koldrabbade gamla socialsekreterarna som stolpar runt i trapphusen där liksom, har tvättstugan.
De borde ingå i det här Skansen liknande.
Ja, så heter Ann-Kristin! Och tycker att 8700 för en femrummare är jävligt hög hyra. Ja.
Fan, fruktansvärt, jag har gått upp. Men efter det här med min tweet där om att jag förirrade mig in på Willys då, när jag ville liksom åt den här vinbaren. Så har jag ett sånt här i min inkorg på Instagram, så har jag sånt här förfrågning så här, av någon som jag inte följer då, eller så. Så kollar jag, så är det då Quantum Liljeholmen.
Nej.
Och då skriver de så här: du förstår inte hur mycket vi har skrattat åt din tweet i fredags. Guld och stort tack för att du delar med dig av ett äventyr. Nu är vi inte på Twitter, så vi testar att skriva här istället. Och sen så skickar de då först en karta över hela det planet på Liljeholmen centrum, liksom var ICA ligger. Och sen skickar de också en karta över ICA-butiken, var liksom på ICA-butiken som sån där bistron eller vinbaren ligger. Och så skriver jag så här: tänkte det kunde vara bra med en fickguide för framtiden. Och blir du förvirrad nästa gång du är förbi gallerian, så är det bara hojt och så skickar vi en guide. Eller kör steg för steg om du hittar till oss i DMs. Ha det bäst så hörs vi. Och kanske rent av ses i butiken /Jesper.
Åh, vad trevligt.
Och så skriver jag så här: tack så omtänksamt. Vore fint med ett nödnummer jag kan ringa också om jag går vilse. Och då skickar de såklart den här med ett nummer till bistron. Jag vet inte om det är Jesper och hans kollega som står där och, liksom och väntar på och hälla upp ett glas chardonnay.
Det känns som att vi spelar in vårt nästa avsnitt av 4 meter från vinbaren på ICA Liljeholmen.
Ja, men jag tror att vi måste göra det faktiskt. Och sen frågan om de fick lägga upp det på sin Instagram. Ja, min
men
tweet,
gud vad trevligt.
Så jag, absolut.
Men är du liksom en ICA-kille i botten?
Ja, jag är ju det på ett sätt och vis. För jag har ju liksom en bakgrund inom ICA-rörelsen. Jag har jobbat ju på en ICA-butik i Knivsta. ICA-kniven i Knivsta då, helt enkelt. Nian och hela gymnasiet.
Fanns det flera? Fanns det bara ICA-kniven eller fanns det liksom andra ICA-or som hette ICA-äggen? Eller?
Nej, det fanns bara en ICA.
ICA halvvägs till Uppsala.
Ja, precis. ICA. Nej, men det fanns Konsum och ICA då. Ja. Ja. Sen la Konsum ner.
Men du säger att det var en del av ICA-rörelsen. Var det en rörelse?
Ja, men ICA-rörelsen, det är ju liksom, ja, det är ju en folkrörelse. Inte en folkrörelse, men det är ju liksom en företagarrörelse.
Vi talade ju för under det här Patreon-passagen.
Ja, det var innan vi gick med EU, va?
Ja, vi pratade om det här med att vilja bli politiker i något borgerligt parti. Ja. Det känns extremt CLL. ICA-rörelsen.
Mm, ICA-rörelsen. Men ICA-rörelsen är stark alltså. Mm. Det är ju helt sjukt att se hur mycket pengar vissa ICA-handlare tjänar.
Ja, den där listan som kommer varje år i november, ja, september.
Och det
ja.
Roligaste var liksom att så här, Stockholmslistan då, över liksom, de här ICA-handlarna tjänar mest. Då var det så att topp tre var, det var då den här ICA Liljeholmen. Och så var det ICA Folkungagatan där jag handlade innan, som också har vinbar. Mm. Och den tredje var ICA Aptiten här borta på Torkel Knutssonsgatan.
Har de vinbar?
Nej, men där som bara ligger 100 meter från det här kontoret. Så ja. Att de tre ICA-butikerna som jag har liksom frekventerat de senaste åren, de är de som går bäst. Det känns nästan som att det är liksom så att jag liksom strör en slags guld över dem. Så när jag,
när jag
vandrar där går det bra för Kjell och Erik och Bengt. Jag tänker att de här tre gubbarna eller männen, eller de är väl i vår ålder säkert. Så. Men jag tycker det är otroligt. Man blir ju glad när det är ett företag som, dels att det är någon på företaget som har aktionsradie nog att, ja, men så här, vi har lite så här, det är inte så här att alla hålls i liksom så här strama tyglar, vad man får göra och inte göra, utan okej, kan ni sköta vårt Instagram-konto? Fan, ni är sköna, ni står ju där bakom bardisken och verkar ha koll på sociala medier, då fixar ni det. Att det känns som en så här. Sen så måste de ju jobba såklart. Men det känns bara när man får en sån här grej som att det är en arbetsplats där det ändå är lite trevligt att jobba.
Man får känslan av att världen funkar på ett sätt.
Precis.
Det tycker jag är lite samma sak med det här kontot som Viktor Adolfsson har som heter YB Södermalm. Att det är också världen funkar på något sätt. En polis är inte bara en polis. En charkuterist på ICA är inte bara en charkuterist. Mm. Utan också en människa med ett uttrycksbehov. Eller liksom, och ja... Det är fint.
Ja.
Men jag har ju alltid vänt ICA-rörelsen ryggen av politiska skäl.
Ja, för att du är kommunist.
För att jag är kommunist. Mm. Jag minns ju hur gemytligt det var när pappa en gång i månaden tog fram konsumkvitterna och räknade ut återbäringen. Eftersom han var delägare.
Ja, just det.
Eftersom han var kooperation.
Satt han med en miniräknare eller en räknapparat?
Nej, han satt med en miniräknare.
Ja.
Fast den svajade betänkligt. Det var en tidigt solcellsdriven. Men det var ju tvungen att ha en stark lampa.
Mm.
Alltså jag för mig att han hade skruvat fast en sån här, du vet, en klassisk skrivbordslampa på vårt furubord. Och sen så klickade han på den och så tog han fram sin mapp med alla konsumkvitten. Och så satt han och med sin väldigt prydliga handstil förde in summor i kolumner. Och sen så räknade han ut och sen så sa han, nu får vi 25 kronor tillbaka här.
Mm.
Men det var väldigt fint och jag förstod då att det här var kooperationen. Jag förstod ordet kooperativt, det andas vänster på något sätt. Medan ICA, de hade ju två portalfigurer som jag tycker har försvunnit lite nu.
Icander och Monica.
Ja, och Icander, det var väl en kar i 40-årsåldern. Då, men han såg ut att vara väldigt nära en hjärtinfarkt. En fryntlig charkuterist med keps. Som lite så här,
ibland hade han ju halmhatt också.
Han hade alltid halmhatt. Och en patriarkal hand runt Monikas runda axlar, vill jag minnas.
Monica var ju smärt.
Fan vad jag minns fel. Men du ser vad liksom ett politiskt...
Men Icander var ju bred som en laggårdsvägg.
Ja.
Men det roliga var att ICA-handlaren som jag jobbade för i Knivsta på den tiden, han var ganska porträttlik i Icander faktiskt. Han var inte så här synemangskort. Han var ganska reslig. Men han hade en lite rondör sådär.
Men jag tror att det på ett sätt var en fördel på den tiden, för det ingav någon slags förtroende. På den tiden hade inte folk eller fantasin att gå och tänka vad kommer hända med den här personen om ett halvår när den här lilla proppen når upp till liksom kranskärlen runt höger hjärtkammare.
Ja. Men det var därför de slutade med Icander, för att han fick en hjärtinfarkt. Man ser det så här, dödsannons i DN. Så där.
För ett år sedan ungefär så gjorde vi oss väldigt lustiga över Bosse Andersson som sportchef i Djurgården när Djurgården hade vunnit. Och det var väldigt, vi hade väldigt roligt åt hans fullständiga vulkanutbrott av glädje och tårar. Vi hörde ett ganska liknande från Degerfors sportchef som blev lika glad när Degerfors gick upp. Det var nästan som copy-paste från det. Men i vilket fall som helst så är det så att jag... Jag känner en kille som heter Larsa Andersson som är kusin med Bosse Andersson. Och ja. Utseendemässigt extremt lik Bosse Andersson. Och vet vad han gör?
Nej.
Ica-föreståndare på Rådmansson.
Men det är en speciell Ica-kategori. Alltså så här skärgårds-Ica.
Ja.
Det är något annat ja. Liksom. Det är inte så här... Det är inte, då kör man inte Tesla kanske.
Nej.
Kör man Toyota va?
Ja. Jag tror han också dessutom, utöver det så har han så här, han är skyddsjägare så att om någon kör på ett rådjur, en älg, så får han rycka ut och avliva djuret. Och, vet, han är skärgårdsbo.
Han är också skärgårdsdoktor, han har ingen examen. Han är inte läkare.
Det är bit i det här skärpet så han på plats.
Precis.
Har du en sågbock och en fogsvans?
Jag brukar kalla mig fältskär, ja. Jag kallar mig fältskär, men doktor.
Gåsse, det här går snabbt. Sätt på kaffe så... Tar jag av benen så länge.
Men du, det här att din pappa satt och räknade konsumkvitton, var det under Väsbytiden eller?
Det var under Väsbytiden. Ja.
Det är ju lite roligt då, för att när din pappa satt i Upplands Väsby och räknade kvitton,
ja.
För då Konsum Norrort fanns det en
ja, det här var nog framförallt stora OBS i Rotebro.
Just det. Då satt ju min mamma vid vårt köksbord och räknade konsumkvitton. Från Konsum Knivsta som också tillhörde Konsum Norrort. Så vi har ju liksom ytterligare en koppling där att våra familjer var med under samma period i svensk historia i Konsum Norrort.
Tänk om det har blivit så någon gång att de har tagit sina kvitton, lagt dem i ett kuvert, frankerat ordentligt och skickat in det. Och sen så har det blivit förväxling. Så att familjen Fritsson fick familjen Sparrings återbäring och familjen Sparring fick familjen Fritsson.
Men när vi stod och handlade, om inte vi åkte till Vessels i Uppsala, eller BOV som det hette sen, så kunde det faktiskt mycket väl hända att vi var på OBS i Rotebro.
Du kunde nästan tänka mig det, för det är inte superlångt från Knivsta.
Nej. Och det är ju en svindlande tanke att 11-åriga, eller typ 9-åriga Anders Sparring och 7-åriga Fritti Fritsson träffas där, liksom någonstans mellan grillkolen och campingmöblemang.
Ja, vad fint. Jag kom ofta bort.
Ja.
Tänk om jag kom bort och grät och sen så kom den 2 år yngre, lång, skallig kille och tog mig handen och ledde mig till mina föräldrar. Ja.
Nu var jag inte skallig som 7-åring.
Blond, rågblond.
Ja, liten, relativt blond.
Ja. Blond kille med runda blåa ögon tog mig handen och sen sa han så här, vi ses om 35-40 år.
Mm. Då har vi någonting som heter en poddradio. Ja. Det vet inte du vad det är nu, men... Häng med.
Det fanns olika
häng grejer. Med på den här resan, Anders. Men vet du vad jag heter? Jag vet det bara. Vad hände? Han är borta. Ja, där har du en handling till en julkalender.
Ja, den julkalendern.
En blandning mellan Mirakel och Hercules Jonssons storverk.
Ja, verkligen. Men du har ju Hercules Jonssons storverk kläder på dig idag.
Har du det?
Ja, du har en sån här Tage Danielsson polo.
Jaha.
Ja, klassisk. Han hade hade ofta polo runt 70.
Mm.
Tage Danielsson. Men du, OBS Rotebro var kul. Jag visste inte att du brukade handla den när du var liten. Men det var ju, för mig var det liksom mängden intryck. Jag har sagt att jag var yngre än 9 år. Jag var nog 7 år när vi flyttade därifrån. Men mängden intryck 1974-76 på mig, de var så otroligt få. Om man jämför med de intryck som mina barn får i sig nu genom sociala medier och olika skärmar. Så det var typ så här, de intryck jag minns i terräng... Det är slänten upp från radhuset där vi bodde på andra sidan. Ett stup. Stupet. Säkert 1000 meter högt.
Ja.
Och sen så är det de här konstiga konformade tornen på OBS i Rotebro. När man kom norrifrån då ner mot Rotebro och svängde precis. Så man hade liksom Jonssonbyggnaden på höger sida så OBS där. Och sen så bakom OBS låg en stor brädgård också. Det är väldigt så här, nästan grafiskt barndomsminne. Minns du också det?
Ja, men jag minns det.
Minns du också att restaurangen, Coop, eller OBS i Rotebros stora restaurang som vette ut mot brädgården, eller ut mot motorvägen?
Nej. Men däremot har jag väldigt starka minnen av en hamburgerrestaurang som låg bredvid BOV i Uppsala, precis vid södra infarten.
Okej.
Okay. Som hette, men det fanns ju en kedja som hette, det var inte så billigt, de hette så här Fyrkanten, kommer du ihåg det?
Ja.
Det var så här amerikansk inspirerat, det var så här fyrkantigt hus med så här tak, vet du, det är inte pulpettak, men det är liksom ett tak som slutar ner åt alla fyra hållen, och så var det liksom någon liten grej på toppen.
Såg det lite Dallas ut liksom?
Nej, det såg lite ut som ett, om du tänker det, sånt här ett tivolitält fast fyrkantigt liksom. Okay. Det kändes som att det var målat i så här färg. Och det var ju någon slags tidig McDonald's kopia liksom.
Just det, jag minns den hamburgerrestaurangen också, men vi var aldrig där. Men däremot så bodde vi efter Upplands Väsby, så bodde vi ju Östhammar. Och då när man åkte upp och hälsade på farmor och farfar, då åkte man alltid genom, in genom Uppsala, så tills man kom till den vägen som gick från Uppsala till Östhammar. Och då minns jag väldigt tydligt den där fyrkanten. Ja. Absolut.
Det var ju en sån här, det var en, alltså, som att komma in i liksom en annan värld.
Ja.
Det var liksom en dröm.
Ja. Men var du ofta där inne också?
Ja, men någon gång åt vi där. Ja. Det var väl kanske inte så att vi var så varje gång vi åkte och handlade, men någon gång var det så att vi åt där. Absolut.
Har du återbesökt det i vuxen ålder?
Nej, det finns inte kvar.
Nej. Men jag har ju återbesökt både Obs och Rotebro i vuxen ålder. Det blir väldigt besviken.
Ja.
Det är ju för övrigt ett Willys nu.
Jaha, okej.
Okay. Och det är inget, jag tror att det eventuellt är Coop Konsum där uppe, men på nederplanen är det Willys. Och sen så har jag återbesökt stupet också på Sundsborgsvägen. Och det var ju inte 1000 meter högt, utan 15 meter högt ungefär.
Mm.
Men jag minns det som 1000 meter högt.
Men det är 15 meter, det är ju ändå extremt högt. Om man står på en 10 meters hopptorn.
Ja.
Och så 5 meter till. Ja. Det är jävligt högt.
Fast samtidigt en som topografisk förändring i liksom marktopografin. 15 meter är inte mycket.
Nej.
Det är ingenting att skriva hem om.
För mig, ja, 15 meter, det är 1000 meter. Alltså därför, ja, ska jag säga, upp till 5-10 meter, då kan man liksom så här, hålla på och prata om meter. Men sen efter det så är allt 1000 meter.
Du kan inte tänka, din hjärna kan inte omfatta mer meter.
Nej, jag orkar inte. Jag lägger mig faktiskt min hjärnkapacitet på annat.
Men det är också när du står och tittar upp mot stjärnhimlen och Bosse frågar far hur långt är det till stjärnen, då säger du flera 1000 meter.
Ja, säger jag, 15 eller 1000 meter, spelar ingen roll för mig.
Men det är märkligt hur mycket man påverkas utan att förstå. Jag minns just den där restaurangdelen på Obs Rotebro som lockade mig något så enormt. Mm. För det var, jag tror att det var lite så tonade fönster. Och jag ville bara in där. Mm. För jag hade sett någon, när vi var handlade, så tittat in där, sett någon bära en bricka med en läsk och ett fat köttbullar. Och jag blev så otroligt het på. Och då, de hade så dålig ekonomi. De hade aldrig råd att käka på någon restaurang, inte ens restaurang. Plus att vi bodde 5 minuter från Obs Rotebro.
Du var linsgryta hemma?
Ja, det var väl linsgryta eller någon levergryta eller någon som korvstroganoff eller någonting. Linser tror jag inte de jobbade så mycket med. Kan vara bruna bönor.
Skulle de ha gjort det, hade de jobbat med linser istället för korvstroganoff? Då hade ni liksom en gång i månaden kunnat äta på 4 kök på Coop.
Ja,
Obs Rotebro.
Ja.
Var det 4 kök?
Jag kommer inte ihåg vad det var.
Det var ju en klassisk Domus-restaurang i sig.
Ja, men då 4 var det
kök. Ja. För det kanske, Obs kanske hade ett eget restaurangkoncept.
Ja, just det där krångliga med kooperationen också. Att det är inte bara en. Kooperationen är uppdelad i liksom, nu är det Coop, de är Konsum, Domus, Obs, Reso, OK.
Ja, just det. Bonus var väl kanske också kooperativ från början, va?
Det var det, absolut.
Men, nej, men det var ju så. Det minsta då på den tiden, på 70-talet, det var ju Servus.
Ja.
Det var ju servicebutiken.
Ja.
Sen kom Konsum.
Mm.
Och sen kom ju Domus. Det var ju City-varuhusen. Det var ju City-lägena. Det var ju varuhuset där man kunde köpa lite av varje, va? Man kunde köpa både jeans för 29,90 och makaroner. Det var helt sjukt.
Japp.
Och sen kom ju Obs som var då det bilburna folkets stormarknad. Helt
framtidens helt stormarknad, som man säger. Ja.
Det fanns ju till och med Obs interiör som var en tänkt IKEA-dödare. Men det gick inte så jättebra.
Vi köpte en bäddsoffa på Obs interiör
Vårby. Men var är den kvar nu?
Nej. Den hängde med länge.
Ja. Det
alltså
samma.
Vi, när jag säger vidare, min familj.
Ja, det var ungefär samma kvalitet som IKEA, tänkte jag.
Men. Så den hade en livslängd 81 till 04.
Oj, jävlar!
Den hade en otrolig livslängd.
Den ska inte skämmas för sig.
Nej, absolut inte. Den var liksom lite laxrosa.
Mm.
Först i form av en hörnsoffa, sen så fimpade de hörnet och så var det bara en enkel soffa.
Mm.
Obs interiör i Vårby.
Ja, fint.
Ganska nära Prips.
Just det.
Låg det.
Vårby bryggerier.
Ja.
Där har du ett annat kooperationsföretag.
Japp.
Cirkelkaffe.
Absolut.
Nordchoklad.
Jag är på dig.
Ja. Du hänger med fortfarande.
Ge mig fler kooperativa produkter.
Jag kan inte snita några fler i näsan.
Nej. Men hela Änglamarkslinjen är väl kooperativ?
Ja, det är nu, ja.
Ja,
men nu pratar jag om det tiden som var då. Liksom. Men Borgby bryggerier, det tyckte man ju var härligt.
Men sen kom ju det här fantastiskt briljanta Konsums blåvita som många skojade om också.
Mm.
Det var någon som gjorde en skiva som hette LP-skiva. Och,
Det är ju nästan ett mem.
Ja, jättefint där Konsum liksom la upp alla sina produkter från liksom vita bönor till deodorant och städ- och diskprodukter, kaffe, och alla hade samma design. Enkla vita förpackningar med blå text.
Ja, fantastiskt. Ja. Men du, med den här liksom lilla vandringen tillbaka till barndomen, så tänkte jag att vi ändå skulle runda av.
Det tycker jag absolut vi ska göra.
Men då har du något också... mer du vill påpeka?
Ja, det vill jag. Ja, det vill jag. Nu så går vi upp mot helgerna, och det innebär att vi kommer att ha en traditionsenlig uppesittarkväll som kommer att läggas ut dagen för julafton, som du kan lyssna på medan du slår in de sista julklapparna eller grillerar skinkan eller steker dina veganska köttbullar eller bara helt enkelt bara sitter och tittar ut genom fönstret och tänker att vad skönt att jag är klar med allting. Nu kan jag bara lyssna på 4 meters uppesittarkväll. Där vi kommer att prata lite om ditt och datt, och vi kommer att ha lite gäster inbjudna, och en stor uppgift för de här gästerna är naturligtvis att de ska fungera som rimstuga. Det vore kul om ni ville dela med er till oss om vad ni har tänkt att ge bort till era nära och kära. Så kommer ni nämligen att få väldigt briljanta små rim levererade av våran faktiskt väldigt fina rimstuga, måste jag säga.
Ja, än så länge ser det väldigt bra ut.
Ja, det ser riktigt bra ut, riktigt bra ut.
Och det här är ett coronasäkert arrangemang, så vi kommer inte bjuda in någon som vi något år hade bjudit in Patreons. Men det här kommer vara bara lite skara. Men alla är inbjudna till själva uppsittarkvällen.
Ja.
Som man då spisar genom något poddspelverk, någon applikation i sin smarta telefon helt enkelt. Som man då kan ladda ner på lille julafton.
Yep.
Och sen är vi jätteglada för alla som stöttar oss via Patreon. Och är man inte Patreon än utan tänker att det här kanske jag ska testa på. Det här nya Patreon-livet. Det nya sköna avslappnade Patreon-livet att vara Patreon till 4 meter. Då går man in på patreon.com/4meter. Och så väljer man om man vill ge kanske $1 per avsnitt eller någonting sånt där. Ja. Varje litet bidrag betyder otroligt mycket för oss.
Verkligen.
Inte otroligt mycket, men det betyder någonting för oss.
Ja, men det betyder mycket. Det betyder mer än pengarna.
Det gör det, verkligen.
Det är bekräftelsen smäller högre än pengarna, kan jag väl säga.
Det får,
så att, vi värderar inte om det är $1, $2 eller $5. Klart att det är bättre med även $1.
Så det är inte pengarna, det är principen.
Exakt, det är exakt så är det. Jo, jag vill bara säga en sista grej. Om ni då vill, nu backa tillbaka till pluggrejen före den här pluggrejen. Om ni har tänkt ge bort någonting, maila då till 4meter@yahoo.com.
Just det.
Och det är också er direkta lina rakt in till oss när det gäller allt möjligt. Bara inre tankar, feedback, beröm, tips.
Hör gärna av er. Man kan säga så här att chansen, om ni hör av er och säger något briljant, så chansen är stor att det kommer att tas upp i podden.
Japp.
Tack för idag, Anders.
Tack, Fredrik.
Hej då.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.